På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hockey fans around the world, we welcome you to this historic event. Historic because in a short while, we're going to raise two banners as one. In front of all of our eyes, we've seen boys become men, men become leaders, and leaders become legends. Ladies and gentlemen, they are simply put the two greatest Canucks of all time. Please welcome Daniel and Henrik Sedin.
Canucks fans, it's so great to stand in this ice again. Being part of the Canucks family has been the best period of our lives. Our first game was October 5th, 2000 in Philadelphia. And 39 games later, we're receiving the biggest honor we could ever imagine. We'll never forget sitting in Boston at the draft, expecting to play for different teams. We see Berkey and Thomas walk over to us 5 minutes before the draft starts. Still to this day, we're not sure, Berkey, how you did it, but we're forever grateful. To the Aquilini family, Mr. Aquilini, Francesco, Roberto, and Paolo, you made Vancouver a special place for us. To know that this family will do anything for this team to win a Stanley Cup makes a great organization to play for. To Mom and Dad, we now realize what it took for you to raise four boys. Spending countless of hours driving the four of us to practices and games. You were always there, always supportive. You inspired us to try our very best, enjoying what we were doing, and we still live by that every day. I hope we can encourage our kids to do the same. Thank you.
To the people of Vancouver and British Columbia. We came here in 1999, and it felt like home from day one. We want to thank you for how you treated us and our families. To play in front of you has truly been an honor and nothing we've ever taken for granted. To the best fans in the league, we will now join you in cheering for this team when they go for the Stanley Cup.
Are you ready for this, Vancouver? Ladies and gentlemen, Daniel and Henrik's numbers 22 and 33.
Vancouver Canucks, very proud to select Marshall Schmink, Team Odo of the Swedish Elite League, Daniel and Henrik Sedin.
They're
going to
be two of the greatest to ever wear a Canuck uniform.
Daniel Sedin's first National Hockey League goal.
Are you kidding me? Get out the highlight reel.
700 assists for Henrik Sedin.
They made it look so easy.
Henrik scores. Henrik from Daniel. Canucks win in four overtimes. Daniel Sedin is the all-time leading goal scorer in Vancouver Canucks history. Henrik beats. Scores. 1,000 points in the
en afton vi har fått vara med om ändå. Det slutgiltiga beviset på Daniel och Henrik Sedins betydelse för Vancouver Canucks som organisation, men även för staden Vancouver. Jag sitter här med Jonathan Lindqvist, NHL-korre för Viasat, och vad känner du egentligen nu några timmar efter att vi har sett Daniel Henriks tröjnummer hissas upp i Rogers Arenas tak?
Det var såklart otroligt känslosamt. Och samtidigt som jag sa själv i min lilla rapport till Viasat så var det också ganska avskalat med nordamerikanska måttmätt. Det var inte jättemycket pompa och ståt, och det är väl egentligen precis vad som passar Dan och Henrik Sirin. Jag kan också gissa att de hade en, kanske lite att säga till om det. De här två ville hellre att spelet på isen skulle tala för dem, och på sätt och vis så gjorde de det med sin sista match på hemmaplan i Vancouver. Det var liksom den sista, det sista stora farvälet för de två. Så det tycker jag var väldigt passande. Jag tycker också det var väldigt passande egentligen att en person som haft så stor inverkan på dem, på deras karriärer, Jakob Markström, fick visa sin uppskattning genom just en insats på isen. Det språket som Dan och Henrik själva helst talar. Han var ju makalös, räddade 49 puckar, höll nollan. Det är nytt rekord för flesta antal räddningar under en hållen nolla NHL för en svensk målvakt. Så han var otroligt bra den här matchen, och det var väldigt passande tycker jag.
Under dina år som du har bevakat NHL i Nordamerika så har du varit med om en annan svensk som har hyllats på det här viset, Daniel Alfredsson. Om du jämför de två ceremonierna, vad tycker du då?
Ja, jag har sett ett par ceremonier, Daniel Alfredsson, Rob Blake, Paul Kariya i Anaheim och sådär. Och det som står ut mest är väl egentligen att det bara var tvåtal. Dels Daniel Henrik själva såklart, och Kevin Bieksa, deras lagkompis. Det var ju visserligen kanske det bästa talet jag någonsin hört, alla kategorier. Otroligt. Det var helt, det rekommenderar verkligen alla att gå in och lyssna på.
Jag har ju funderat på att du ska vara min toastmaster på vårt bröllop.
Men det är inte mitt bröllop.
Ja, det är inte helt orimligt att det kan vara du och jag som står där till slut på där framme. Men jag tror jag kommer ringa Bieksa istället. Alltså det var 10 av det. Jag tror nog att det är det bästa talet jag hört. Timingen, alla bitar han hade med från karriärerna. Han var träffsäker, rolig men ändå känslosam. Jag tyckte det innehöll allt som ett bra tal ska hålla.
Ja, så det räckte det. Men det kanske var därför jag fick den här, när jag sa att det var avskalat förut, så var det egentligen inte för att någonting var insparat på. Det var ju fantastiskt fint med videomontage som var grymma. De hade live-uppträdanden till videomontage. Jättesnyggt med alla troféerna de har vunnit och OS-gulden på plats. Otroligt snyggt. Så det egentligen det som stod ut var väl egentligen att det bara var ett tal förutom deras eget. Men det talet var ju som sagt helt fantastiskt. Och det här är ju, nu går det här ut i Övrigskanalerna va? Senast jag var med så fick jag skit i att vara Övrigslokalt.
Det här går ut i alla möjliga kanaler. Okay. Men eftersom att Sedinen är från Övrig så får du prata på.
Ja, jag kan bara säga om Kevin Bieksa nu för att då, apropå Övrig, så en gång när jag intervjuade Jakob Silverberg, apropå GD, är ju också upptagningsområdet. Så gick Kevin Bieksa förbi i bakgrunden och ropade Heja Modo.
Mm-hmm.
Så, ja. Då var det sagt. Han håller på Modo, som alla andra.
Ja, för det platt.
Nej, men vadå? Det var väl intressant?
Nej, det var lite kul faktiskt.
Ja. Han sa ju Heja Modo. Det är ju svenska.
Jo, det är coolt att han lärt sig det efter så många år med dem.
Ja. Nej, men det var fantastiskt. Kul att prata med. Alltså det är också på något sätt som jag säger, det är symptomatiskt, men de var ju, stod ju så lugna i stormen där. Det var fint. Henrik sa ju att på slutet där, Henrik höll den första delen av talet, sen gick Daniel upp och höll sin del ända fram till slutet så att säga. Kutym är ju att man avslutar med att säga något till sina familjer, och det gjorde ju också Daniel och Henrik. Och Daniel gjorde det, och sen kom Henrik tillbaka. Så han sa att då, när han kom tillbaks för att prata om sina söner, då kände han att rösten nästan höll på att svika. Så att det märktes inte för oss som var där på plats, men det var känslosamt för dem också, även fast de alltid tycks stå så lugna i stormen.
Men ska vi inte ta och lyssna på vad Daniel och Henrik hade att säga direkt efteråt då?
Jo.
Jag vet inte vad man ska beskriva. Det är nog mer nervöst innan man kommer ut på isen. Sen när man ser alla välkända ansikten där ute som sitter och väntar, så det känns som att komma in i ett omklädningsrum ungefär. Man lugnar ner sig, man tar ett djupt andetag och sen är det bara att köra.
Bieksas tal, man satt ju och askarvar själv, men ni hörde inte riktigt allt han sa? Eller?
Nej, vi får kolla det på tv sen, men det är sån där han är en fantastisk människa. Skämtar, när man förlorar mycket matcher så är det han som liksom, ja, håller upp moralen i laget, så att, det ger en ganska bra bild av hur han var som
medspelare. Hur kändes det att se numren åka upp i taket? Det måste ha varit
en väldigt bra. Ja, så är det absolut. Det är ett slut på karriären kan man säga, som man inte kunde drömma om. Det finns inte på kartan att vi kunde stå här idag. Så att, det var häftigt på sig.
Kan du berätta lite, eller kan ni berätta lite om hur dagen har sett ut i övrigt? Och ni nämnde lite på engelska här att ni har träffat gamla lagkamrater. Men vad har ni gjort med?
Nej, idag har det varit lugnt. Det är första dagen vi har kunnat ta det riktigt lugnt faktiskt nu på förmiddagen i alla fall. Så att, så kom vi hit bara ett par timmar innan och då har vi träffat precis alla som man vill träffa. Så att, det var jättekul.
Vi pratade innan lite om hur det skulle vara jämfört med andra saker ni upplevt. Och det är ju såklart annorlunda när ni gör det i kostymer. Men går du att jämföra känslan? Om ni ska försöka jämföra med hur det var till exempel sista matchen eller när du säkrade poängligan och sånt där. Hur var det här jämfört med det?
Nervositeten kanske är lite grann som Stanley Cup-finalen ska vi säga, innan man går in på isen sådär. Men som jag sa, när man väl kom ut där och såg alla gamla lagkamrater, och då lugnade man ner sig lite grann och tog ett djupt andetag. Så att man inte riktigt kunnat veta vad man ska förvänta sig faktiskt. Så att gå ut så här i kostym och på isen och ska hålla tal, det är inte helt...
Jag ringde han idag, så vad är det värsta som kan hända? Det är ju, om svimma kan vi göra, men det...
Stina Listantum som skulle börja snacka, eller hur löpte det?
Nej, det kan man säga. Jag sa att jag tar det.
Det hade ju mycket lagkamrater. Vad betyder det att ha Marcus och Mattias här från svenska lagkamrater?
Ja, nej, men det är ju fantastiskt. Jag vet ju, alltså, det är inte så lätt att bara flyga över liksom halva jordklotet för att komma hit för en kväll. Så att, det har ju varit fantastiskt att se dem här. Och de var ju så himla stora delar. Del av våra tidiga år liksom. Marcus kommer från Järved och samma resa, och man visste att om han kommer fram så kan vi också bli det. Så att det, och sen Mattias som var en riktigt riktigt bra vän under alla år, så att det är jättekul att se med.
Nämnde Marcus var en förebild för er som har gjort samma resa. Vad har det betytt för er att kunna göra, eller vara förebild för andra? Till exempel har ju Victor pratat väldigt högt om vad ni har betytt för honom och sådär. Vad det betyder för er att kunna vara förebilder på det sättet?
Jag tror att komma från Övik, så vi såg ju upp till Marcus och Peter när vi växte upp. Niklas Sundström, det gänget, 73-gänget, 75-gänget, och sen kommer vi och sen kom Viktor efter oss. Så jag tror att vi alltid haft den där någon att se upp till som har varit några år äldre. Så att, för oss har ju, när vi kommer hit som Henke, så har Marcus blivit otroligt mycket. Och ja, man blir glad att höra att Victor kollar upp till oss också, men det är ingenting som man går runt och tänker på, utan det, ja, man är som vanligt på.
När blev det som mest emotionellt där ute? Var det något speciellt ögonblick som kändes mer än något annat?
Jag kan inte säga något egentligen, men det är väl precis kanske innan man går ut på isen liksom, där man är fortfarande lite nervös, vet inte vad som ska hända riktigt, och ja, men ja, det var det häftigt. Jag tyckte, som sagt, att ha gamla lagkamrater här som spelar med 10 år liksom, och väldigt nära vänner med dem, att de kommer hit och vill vara med i den här ceremonin, det är det häftigaste.
Ni har ju alltid varit enormt samlade i diverse lägen. Var det något sånt här som man känner att nu spricker rösten, eller nu blir det liksom det är stundens allvar tog
det? Ja, när jag kom tillbaka vid podiet och efter jag dannade ett tal, då var det liksom, vad fan ska jag stå igen? och då jag pratade om barnen och så här, och då var det där, jag vet inte om det hördes, men då har jag tur att jag lyckas samla med.
Som du var inne på, det här blir liksom någon sorts av ett riktigt slut på karriären. Det här är sista stora kanske på ett sätt. Hur tror du kommer kännas när ni lägger er ikväll och ska sammanfatta liksom alla tjänster som har...
Kommer sova gott. det är det första jag tänker på. Men det som du säger, det känns som ett riktigt avslut. Där fick vi veta i somras liksom, att det här skulle hända, så att man har haft det i baktanken sedan dess. Så att nu är det färdigt. Vi känner ju fortfarande att vi kan komma ner och vara en del i laget på så sätt. Men det var i alla fall en fantastisk avslutning. Om det
finns ju trots allt en möjlighet att ni kan komma in i Hockey Hall of Fame. Har ni tänkt på det? Vad skulle det betyda?
Det är ingenting vi har tänkt på, det kan jag säga. Otroligt många bra hockeyspelare i Hall of Fame, och många som inte ens har kommit in än, som inte vi jämför oss med på något sätt. Så att, du sa det. Nej, men det är som sagt, det ska vara hedrande, men det är ingenting som vi tänker.
Ja, men som du sa tidigare, nu när jag var liksom klar på Daniel och Henrik, ett långt tal som de delade på, som säkert var 15-20 minuter långt. Hur tycker du, för du och jag har varit här den här veckan och följt upp de här matcherna som de har hyllats på, för det har ju varit Sedin Week som Canucks valt att kalla det. Hur märker du av i din reporterroll att Sedinarna har betytt väldigt mycket inte bara för organisationen utan även för staden. För det känns som att väldigt många pratar om att de var fantastiska spelare med ännu bättre människor.
Ja, men de har ju engagerat sig i olika välgörenhetsprojekt med sin familjefond, donerat pengar till barnsjukhuset här och överlag bara gjort enormt mycket av den typen av saker. Men sen är det också den grejen, och det är väl egentligen helt, det är egentligen helt osannolikt. Tänk dig att de här två, vart de än går i Vancouver eller för den delen i Övik och i Sverige i stort liksom, så känner alla igen dem. Alltså 9 av 10 människor kommer att veta vilka de är. Och jag har aldrig hört en historia av någon som inte har haft ett positivt möte med dem. På något sätt har de lyckats att alla de här, jag menar, tusentals människorna, om det ens räcker, tiotusentals alla gånger, människor som har träffat, och alla fått en positiv känsla av det mötet. Och det är någonting som jag tror är lätt att glömma bort. Hur lätt ett intryck av en sån här människa som träffar så många människor kan baseras på ett enda möte, det berättas vidare, bla bla bla, och plötsligt så är den här personen en dålig typ för att någon hade ett negativt möte när vi inte har någon aning vad som hänt den personen den dagen. Den kan ha stått och bråkat med sin partner eller någonting eller vad som helst. Men oavsett allt det här, hur enkelt det är att tyvärr råka ha ett negativt möte med en person, så har jag aldrig hört talas om att någonsin har hänt med dem. Och det är fantastiskt. Det är verkligen... Alltså det finns väldigt många bra människor i hockeyvärlden, men de står ändå ut med sättet de för sig, sättet de har varit mot sina lagkamrater och fans och oss i media också för den delen. De har under mina år som jag har bevakat, om jag tillbaka och kollar nu, jag tror att 2011 jag gjorde min första intervju med dem, så har de alltid varit grymma.
Av alla du bevakat, hur högt håller de?
Det här är ju speciellt, alltså det här är ju mina favoritspelare. Såklart. Det har jag aldrig gjort någon hemlighet av. Det var de när jag växte upp och jag menar, jag var 10 år 99. Så de har ju liksom alltid funnits där på någon sorts toppnivå. Och när de verkligen lyfte efter lockouten, så var det väl när man började vara i den åldern då man kunde följa en eller på ett annat sätt. Man var lite äldre, man kunde kanske sitta upp och se en match och man hade till slut listat ut hur internet fungerade så man kunde liksom hitta highlights.
Har du listat ut det? En tänkte jag fråga om. Det var många tekniska frågor under den resan.
Ja, nej, men alltså det, dels såklart för att de är från Övik och en annan är från Övik, men också för sättet de spelar. De spelar på ett sätt som jag tycker är det vackra sättet man kan spela på i ishockey. Det finaste som finns är att använda sina lagkamrater och hitta fina passningar, och det var de ju bättre på än i princip några spelare i historien har varit. Och det har ju inte riktigt, det har inte heller förändrats när man har fått lära känna dem lite grann och bevaka dem under de här åren. Tvärtom, otroligt, otroligt bra bemötande. Och sen vill jag också säga, jag har sagt det förut, säger det igen, pondusen de agerade med under VM 2013 är en grej som verkligen står ut. För de, i och med att de är så trevliga och ödmjuka, så har de inte den framtoningen. Men den turneringen, det vill jag att alla ska veta, så kom de in med en enorm pondus, enormt självförtroende. De ville verkligen spela mycket. Det var tydligt mot lagen att de spelade alla situationer. De tog kommando i laget, hade möte med laget så fort de kom dit, så fort de landade från Vancouver.
De ställde ju krav innan de åkte över också, att de skulle få stora roller.
Exakt, det var det de ville. Och som sagt, så snävde de upp till det. De var... Jag vet att de kom till hallen 45 minuter före matchsamlingen. De kollade extra video utöver det som coacherna tillhandahöll på mötena och sånt där. Så att hela den turneringen, självförtroendet och pondus de agerade med, och sen såklart vad de gjorde på isen. Jag menar, de gjorde båda målen under den ordinarie tiden i kvarten mot Kanada. Alla 3 målen i CM mot Finland och sen hälften av målen i final mot Schweiz var ju bland det mest dominanta man har sett.
No Sedin, no gold. Jag behöver in lite... utländska.
Ja, det var ju jättekonstigt. Absolut inte. Och det var det spelare som sa också när man pratade med dem efteråt, att det hade de inte gjort.
På tal om spelare som faktiskt spelat med dem, jag tror inte du såg det, men jag pratade lite med Ryan Kessler om vad Sedina har betytt för honom och hans karriär, och jag fick även en pratstund med Louis Eriksson som vi ska lyssna på nu.
Ja, men en speciell kväll. Vi kan väl börja från början egentligen med Sedinas tröjhissning. Hur tyckte du att det var?
Det var självklart ganska fräckt att se. Vi fick gå ut och sätta oss på bänken och se ceremonin där. Så det var så värdare, så mycket som de har jobbat. Och vad de gjort för den här organisationen och staden. Så det var riktigt fräckt att se och få med.
Hur märker man av deras betydelse för staden och även organisationen?
Nej, men alltså, de har ju varit där hela sin karriär och de har verkligen jobbat från början och sen har de såna sådana karriärer som de har med alla rekord som de har tagit här i det här laget och ja, alla du såg ju på publiken idag, alla älskar dem här, så det var kul att få för deras skull att få den här hyllelsen och tröjan i taket och allting, så det var kul att få ett litet avslut så som de har jobbat så hårt och så bra de gjorde.
Du som har varit ute på isen med dem och spelat med dem, kan du förklara för oss som sitter på sidan vad som gör dem så speciella och vad det är som gör det så lätt att spela med dem?
Alltså, deras sätt är, alltså, de spelar ju, de hittar varandra överallt känns det som. När de var på sitt bästa humör så kunde de snurra runt hur länge som helst i anfallszon och hitta varandra. Så det har de gjort ända som de kom hit och... som sagt, de fick jobba i början och sen när de fick den där möjligheten att göra det de skulle så gjorde de jäkligt bra och det ser vi på alla rekord de har i det här laget och vad de har gjort.
Att de skulle hyllas annonseras ju redan i somras. Nu har ju ni haft en säsong att tänka på och fightas i tabellen, men är det här ändå ett datum man har sett fram emot?
Ja, men det är självklart kul för alla här som är i laget också. Jag har ju varit i ligan ganska länge och framförallt för de yngre spelarna kan jag se vad det betyder, vad de har gjort för den här organisationen och det här laget. Så det är många som kan ta efter hur de var som spelare och hur de var som person.
Kevin Bjerkstrand sa ju i sitt tal också att deras arv kommer att leva vidare i framtida Vancouver-generationer. Märker man av deras närvaro på något sätt, även fast det var 2 år sedan de var?
Ja, men det är självklart. Alltså de har betytt så mycket för den här organisationen som jag sa. Många som vet vilka de är i den här staden och även i Sverige. Så det är självklart att de kommer leva vidare i många, många år här. Och när de har tröjorna i taket så kommer många se upp till dem och se vad de är.
Yeah, it's I was their teammates for 10 years and you know, we kind of grew up together and pushed each other and you know, they're such good people. You know, for them to be finally recognized like they should be, it gave me goosebumps. Like I said, they taught me how to lead, and they, you know, I don't think they realize that, but just from watching them and watching them day in and day out be the same people, they're always the hardest workers, some of the toughest guys I know, and it's, like I said, it's amazing. Thank you that they're getting recognized for me.
They described as great players, but even better people. Do you feel that explanation sums it up well?
Unbelievable players, unbelievable people. I call them the nicest people in hockey. I honestly, in my honest truth, I can't say a bad word about it. And, you know, from on ice to off ice to charitable work to, you know, if they had a bad game, you wouldn't know it. And the way they thought the game, their mind was so advanced. And, you know, they're not cocky. They're very humble people. And, you know, that's what you need as a leader.
What did you think was that made them special out on the ice as players?
Their mind. They're ahead of their time. They thought the game differently. They're always 3 steps ahead of you. You know, you couldn't really defend them, even if you knew what they were doing. Like when I played against them, I knew what they were doing, and I still couldn't stop them. So they're just good people and good players.
You were mentioned in the speech as well. Was that a special feeling for you?
Yeah. For them to mention me in their speech, they didn't have to do that. They mentioned everybody too. It wasn't just me, but that's the type of people they are. They never leave anybody out and never leave anybody excluded.
I mean, you've played with a lot of players during your career, but how high do you rank these two?
The best.
Yeah, one and two?
Yeah, one and two. Yeah.
Ja, men Jonta, om vi ska sätta Sedinarna i ett historiskt perspektiv och vi börjar med det svenska synsättet. Hur står de sig mot de stora, om vi ska kalla dem så, Peter Forsberg, Niklas Lidström, Börje Salming, Mats Sundin? Var placerar du in dem någonstans?
Jag tycker att Foppa alltid är Foppa och Lidas är ju Lidas. Men därefter så är det faktiskt en diskussion. Jag menar, det finns bara 4 svenskar som har vunnit ett av de 2 priser som NHL har till ligans bästa spelare. Peter och Henrik har vunnit Trophy, Daniel och Marcus Näslund har vunnit Ted Lindsay som spelarna själva röstar på. Och bara där så har vi ju ett tydligt tecken. De och Peter är de enda som har vunnit poängligan NHL. De har gjort över 1000 matcher, 1000 poäng, vilket bara en handfull spelare, svenska spelare har gjort. De är där uppe. Jag tycker ett tydligt exempel ibland så tror jag att det är så att spelare som, det är svårt att ställa spelare från tidiga eror mot varandra för de är höjda på pedestaler. Men jag tycker att ett exempel man kan ge är till exempel en sån som Daniel Alfredsson, som har varit en fantastisk spelare, en enastående karriär, och jag tar inte honom som exempel på något sätt racka ner på den, men han har ju varit tillgänglig för Hall of Fame ett par år här utan att bli invald, och de flesta jag pratar med tror att Daniel och Henrik kommer att bli invalda direkt det första året de är tillgängliga. Och det säger ju en del om att till exempel med nordamerikanska måttmätt så är Daniel och Henrik klart före en sån som Daniel Alfredsson i status. Jag är inte säker på att det är så i Sverige.
Men för alla lyssnare här, om jag fattar det här rätt, du kan bli invald i Hall of Fame först 3 år efter att du la av, och de här killarna la ju av 2018, så det är 2021 i så fall att de kan bli invalda.
Korrekt. Så det får vi se då. Men det är som sagt,
men som du ser det, helt givna.
Helt givna att de är invalda, absolut. Det finns inget snack. Det är väldigt få spelare som vinner poängligan. Det är bara ett par stycken som inte har blivit invalda sen. Så att de är ju där uppe. Jag menar, nu fick de inte vinna Stanley Cup, och det är otroligt synd. Men de har ändå liksom, på NHL-nivå har de haft den högsta nivå som väldigt få svenskar har haft. Och de har också, som sagt, även om de slog igenom sent, så kom de upp i över 1000 poäng, vilket är en stor måttstock i NHL på att mäta storhet. Jag menar, ta en sån som Henrik Sedin som vann assistligan 3 år i rad. Att vara så dominant på någonting i hockey, liksom i marginal. Det här är en av världens bästa passningsspelare. Är ju otroligt häftigt. Så att de är där uppe. Och jag tror att det är många som fortfarande inte har tagit in det. Att det är klart att en spelare som, ta Mats Sundin som exempel, tror jag att många ser som helt givet att han är före. Det är klart att han hade en längre karriär och presterade mer över tid. Men samtidigt så hade Daniel och Henrik en högsta nivå som man kan argumentera att Mats inte hade. Man kan säga att Mats kanske var mer ensam men, i Toronto. Men de är där. Och precis som Mats fick ta ett enormt ansvar i Toronto, fick Daniel och Henrik göra i Vancouver. Fick ta otroligt mycket skit. Toronto är den största marknaden, men Vancouver är en tuff marknad.
Men hur ska det där värderas? För jag vet att du gillar att prata om det. Peak versus längd på karriären och trogen tjänst. Är just höjden eller att man lyckas leverera på en hög nivå under väldigt lång tid?
Ja, det är ju en smakfråga. Men jag tycker att om du tar till exempel Daniel och Henrik, så har de ju så pass mycket längd. Alltså som vi säger, vi är uppe i ett högt antal matcher. Vi är uppe i över 1000 poäng.
18 år i NHL.
Precis. Så att om man till exempel en spelare man i sådana fall egentligen mer ska diskutera i sådana fall, det är ju Marcus Näslund som hade en peak som, återigen, efter Foppa, Lidas och kanske Henrik Lundqvist, så är Marcus Näslund med i diskussionen med vilken svensk som helst om vem som har varit bäst när de stod på toppen av sin förmåga. Men hans karriär var kortare. Han nådde inte ens 900 poäng. Och då blir det svårare att ställa de här sakerna mot varandra. Men du tar Daniel och Henrik som har den här piken men också nådde till de här gränserna. Då är de, tycker jag i alla fall, väldigt väldigt högt i svensk hockeyhistoria.
Häromdagen så hade du lite kul trivia gällande Marcus Näslund. Kan du inte berätta om det? Att han är en av 2 svenskar som har vunnit den målligan och assistligan för svenskar sedan, var det 89?
Ja, 90-talet framåt så är det bara 2 svenska poängkungar som har vunnit både den svenska mål- och assistligan.
Marcus Näslund och
Mats Sundin.
Ja, det är ju mäktigt.
Och de senaste 26 åren är det bara Marcus som har gjort det. Det här var säsongen 03-04. Så det är ju absolut en sån sak som, alltså, återigen, nu ska det här handla om Daniel och Henrik, men det säger alltid att Marcus är ju den i särklass, tycker jag, mest underskattad den här svensken. Och återigen, på tal om att vara här borta, här inser man ju hur stor Marcus är.
Ja, verkligen. Och jag tänker att det här blir en perfekt brygga faktiskt, för vi pratade med Marcus Näslund direkt efter hyllningarna av Sedinarna, och han var ju rörd såklart för att han blev nämnd i deras tal. Och han var väldigt glad över att vara tillbaka i Vancouver som han spenderade en stor del av sitt vuxna liv i.
Först och främst Bjäxas tal där, det hör klass.
Ja, tyvärr så hade vi jättesvårt att höra vad som sades. Så att det var, man hörde bara bitar av det, men sen så det är klart man känner ju Kevin nog att man vet ju att det är lite småskämt hela tiden, men utan något skript. Så han är ju superduktig. Jag sa till honom, nu har man så pass ung när jag spelar med honom, så jag önskar att han skulle prata lite mer när han är så duktig på det.
Hur var det här att få uppleva dem så dina skall?
Jo, men fantastiskt. Hela veckan har ju varit ett...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Stort firande av dem och ja, men såklart, det här blir ju extra speciellt när inte ja, men alla höjdare från ligan och så sen så från organisationen också, både management och ex-spelare gör ju att det blir speciellt, och det är jättekul för oss egoistiskt också att få vara med och få träffa alla, men framförallt för Dan och Henke och se hur mycket de har påverkat alla runt sig. Så att ja, jättetrevligt.
Vad säger du om mottagandet du fick av publiken här ikväll?
Ja, men jag tycker alltid att jag känner att jag har fått en speciell relation till publiken här, och att de har alltid varit så fantastiskt stöttande, så att det är det som gör att man får en speciell relation till klubben och staden också. Så att fantastisk publik att spela framför, och såklart jättekul med varje gång man får möjlighet att komma tillbaks.
De sa att du har betytt mycket för dem, men vad har de betytt för dig?
Jättemycket. Nu fick jag ju tyvärr inte spela tillräckligt mycket med dem. Jag ville ju spela med dem när jag tappade mina kedjekamrater, för alla som spelade med dem lyckades ju, men de hade ju bra kemi med alla de spelade med, och de få matcher jag spelade med dem, så var det blir ju fantastiska minnen. Ja, i vissa perioder fick man ju liksom uppleva just deras storhet och hur enkelt det är. Så att, men egentligen det jag uppskattar mest är att få ha haft vänskap med dem under så lång period, och även fast vi inte kanske träffas fysiskt jätteofta, så har man lite kontakt hela tiden, och då var det framförallt roligt för mig att följa, efter jag har lagt av, liksom följa deras karriär och allt från VM-guld till hur de har liksom fortsatt spela på toppnivå.
De har ju sagt att de kan tänka sig både hockey eller någon annan affärsverksamhet efter karriären, och du har ju båda. Har du gett dem något bra om man ska göra efter spelarkarriären råd?
Vi pratade lite grann faktiskt om det, och det är ju inte lätt faktiskt efter man är klar, för att det är, man vill ju göra någonting, så är det. Men sen så, jag tänkte i deras roll också, så jag tror att man ska tänka sig för innan man ger sig in i ja, men just i hockeyn, för att jag vet hur de är. Gör de någonting så kommer de göra det helhjärtat. Och det är klart, då är man ju tillbaka i det här att kanske inte få möjlighet att vara med familj och i den här staden också, så blir det ju under en lupp på ett helt annat sätt. Så att om man tittar på Trevor, hur man också en legend i den här stan, och så sen när han kom in i hockeyn igen, så jag tror att om du frågar honom så tycker han att det var positivt på ett sätt, men även att det kostar lite för honom. Så att nu har de har ju alla möjligheter, och då tror jag att det är bra att man kanske tänker igenom det mer än en gång.
För dig som har klivit in på ledarsidan och testat på det, jag tyckte det var märkbart vilket motstånd Trevor fick efter att han, jag vet inte, första gången han gjorde framträdande förutom eran framträdande förra matchen. Vad tänkte du liksom? Jag tyckte det var märkbart hur mycket publiken ville uppvisa sin uppskattning för honom efter det, trots att han fick sluta på termer som han inte ville.
Ja, absolut. Och Trevor har ju växt upp i den här stan som 18-åring, kom hit som high draft choice, och så sen så liksom var en ledare under lång period, försvunnen och så kommer tillbaka, och så sen så såklart jobba för klubben och gett mycket där också. Så att plus, nu följde jag inte hela den historien hur det avslutades, men jag har förstått att det är ju grejer där som de kanske inte pratar öppet om, och då är det ju publikens sätt att visa att de uppskattar allt Trevor gjort, så jag är övertygad om att det betyder mycket för honom.
Du nämnde att du inte har varit här på några år nu, hur är det att komma tillbaka? Känns det som samma stad som du lämnade en gång i tiden, eller?
Jo, ja, men på många sätt gör det. Sen har det ju förändrats, om man tittar på själva staden så det händer ju saker hela tiden, och även i organisationen så är det ju, det är inte jättemånga som är kvar från den tid jag var här, men fansen är kvar. Det är många som liksom kommer fram och minns en, fast det är trots allt det, ja, men 15 år som man spelar här, och det är ganska länge. Men det är verkligen ett speciellt ställe att spela på. Därför tror jag att man hör ju många prata om det här att fansen förtjänar en Stanley Cup, och jag känner verkligen så för det här gänget, för de stöttar, och det, jag vet, sold out streak på flera hundra matchtider. Nu vet jag att de hade haft en dipp under några år, men de finns ändå där, och det är det man vill ha som spelare, att ha folk som bryr sig.
Hur känns det? Jag tänker så här, nu har ju du varit utanför hockeyn ett tag, så att säga, hur får du tillbaka suget när du upplever sånt här, eller?
Nej, men det är klart man drömmer ut tillbaka. Man känner ju den här känslan. Men när man kommer ner till rinken så får man lite det här med fjärr eller magen inför en match. Och även det här att man minns tillbaka. Ja, men när man rör sig i de här rummen och ut på isen, så är det klart att det blir mycket minnen som kommer tillbaka på så sätt. Jag har ingen ambition att komma tillbaka till hockeyn, utan jag känner att jag har gjort det. Jag är glad att jag testade, men känner att jag vill göra något annat nu framåt.
Hur ser livet ut idag då?
Hur ser det ut?
Hur ser ditt liv ut idag då? Det är inte hockey, bara
jo,
är
men
som,
det har ju
hockey på uppmärksamhet.
Ja. Ja, men jag har ju halkat in på fastighetssidan, och det är det som jag har kört nu en 4-5 år och har tänkt fortsätta göra det. Jag tycker att det gäller att hitta en balans i allt man gör, och det är samma sak där också, att jag skulle vilja kanske få lite, så att man får lite mer flexibilitet och kanske kan ta ett break och åka på en resa när man känner för det. Så jag försöker styra mitt liv lite grann så att man långsiktigt kan känna att man har något att satsa mot, men att man inte är bakbunden.
Tre av sex spelare uppe i taket har ju Järvis IF som moderklubb. Du har ju pratat om det tidigare, men unikt i hockeyvärlden, och de nämnde ju också Järvis i talet. Speciellt.
Jo, men så är det ju. Det är med roligt, och nu är vi bredvid varann också, så att det är rätt häftigt att komma från den lilla klubben utanför Övik, och jag hoppas verkligen att de som har stått bakom den föreningen som fortfarande lever. Liksom, det finns ju eldsjälar som har egentligen vikt sitt liv till de här små föreningarna, att de känner stolthet över det. För att det är sådana som krävs för att det ska finnas, de här små klubbarna.
Marcus Näslund där alltså, och det är ju speciellt, för nu när vi sitter här på mitt hotellrum, Jonta, strax efter midnatt, vad blir det? Torsdag, lokaltid Vancouver, så hänger det 6 förtjänstfanor i Rogers Arenas tak. 3 av dem som hänger längst åt vänster, om jag inte minns helt fel från pressläktarens håll, är killar som är fostrade i Järvis IF och har vandrat via Modo över till andra sidan. Och det är ju unikt i hockeyvärlden, och att de just hänger bredvid varandra. Jag tyckte det var ett fint symbolvärde i det, måste jag säga.
Ja, och där har du min andra favorittrivia. Jag kommer ihåg det nu. Hur många säsonger i rad som Vancouver Canucks hade en vinnare av den interna poängligan som hade Järvis IF som moderklubb?
Får jag säga svaret?
Du får säga svaret.
17.
Helt rätt. Marcus i 7 år i rad, och sedan Daniel Henrik alternerade där, och ett år delade de också på det i 10 säsonger.
Så det som är kul där också är att de har 5 säsonger var, va?
Jag tror, jag är inte helt säker på det faktiskt.
Nej. Jag för mig att jag kollade dig.
Ja. Hur som helst. Sen ska vi inte slänga in att Thomas Gradin är en till ångmanlänning som ju har en ring of honor-plats, som de kallar det för. Det är alltså inte ett pensionerat nummer, men de har spelare som är nivån under som de ändå vill hylla. Liksom. Mattias Ölund är en annan som är med där.
Han måste vi slänga in, absolut.
Ja, han är där.
Ja. Ja. Nej, men jag tänker nämna det för lyssnarna också. Ja, de som inte har varit i Rogers.
Precis, och det är sjukt coolt också.
Alexander Edlers kommer ju också handla. Det är väldigt mycket, mycket norrlänningar.
Ja, mm. Men det är väl kul.
Men Alexander Edler kommer ju inte få sin tröja pensionerad om inte det händer någonting oförutsett här.
Och någon skulle vinna Stanley Cup kanske.
Ja, och han vinner Conn Smythe eller någonting. Men däremot så tror jag att absolut han kommer få en plats i Ring of Honor. Alexander Edler är ju som jag vill säga att vad Henrik som sa i talet här, kan man absolut hävda är den bästa backen i Vancouver Canucks historia.
Mm. Men vi måste prata om det också, att betydelsen Mattias Öhlund, Marcus Näslund och även Trevor Linden hade för Sedinans karriär. För det var tufft i början av 00-talet, för de var ju, man kan väl sträcka sig långt och säga att de var häcklade och hårt kritiserade för de spelstil de hade. Och det var ju Sedin Sisters, va? Som någon NHL-coach kritiserade dem för att vara.
Ja, det var väl väldigt många som sa det. Och det är ju olämpligt såklart nu när vi har lite bättre vett i skallen gällande hur man uttrycker sig överlag, så är det...
Ja, lyckligtvis så har ju samtalstoner och samhället förändrats till det bättre.
Ja, och för genustänket också är ju, så gör det också otroligt olämpligt där. Så det finns ju massa aspekter där. Men det är inte det vi ska prata om nu. Utan det är att absolut det var så. Det var riktigt tufft för dem. Jag pratade med Daniel Henrik om det också. Det är ingenting de hymlar med. Och däremot, som Henrik sa då, att det är någonting de ska vara stolta över. Väldigt stolta, tyckte han. Över hur de tog sig igenom de här åren. Då det var otroligt mycket kritik från media, fans och även tränare. Och då nämnde de ju, utöver att de hade varandra att prata med, som lyfte fram som en stor grej, så var det just lagkompisarna. Mattias, Trevor, Marcus och andra som gjorde det roligt att komma till rinken. Och det är någonting som de själva tyckte var en väldigt viktig del av det.
Trevor Linden, det är det högsta jublet man har hört på rätt länge då, när han presenterades under Sedinarnas ceremoni.
Absolut, och där kontext är, och det är ju för att han var president för Vancouver och fick lämna, de har haft tunga resultat, han fick lämna och ville väl inte göra det och sådär, och det var ett lite olyckligt, en olycklig skilsmässa, och det fansen gjorde där var ju att visa exakt hur mycket kärlek de hade för honom, att han hade gått in och gett av sig själv i en roll som klubbledare efter en fantastisk karriär, han inte behövde göra det. Tycker jag var jättefint att de returnerade. Återigen, det är en grej om vi ska dra den parallellen. Tycker jag återigen en sån som Marcus Näslund, faktiskt igen måste jag säga, som har gjort samma sak för Modo. Ja, han kom hem till en klubb.
Vilket
där...
Vilket nordamerikanskt uttal om
Modo.
Vad har hänt med dig?
Jag pratar mycket engelska de senaste dagarna. Nej, men han kom hem till Modo. Det fanns inget behov alls för honom att kliva in och göra det. Men han gjorde för att han ville göra det. Han ville ge tillbaks. Och det är återigen en sån sak som jag hoppas att folk verkligen förstår och uppskattar. Det enormt hårda jobbet som han la ner under de åren som GM. Det vet ju du som är på den här sidan av saken, hur... hur mycket jobb, hur hårt jobbar han ner, hur mycket han brydde sig.
Sen ska man väl säga det också, hur han investerat i samhället i Örnsköldsvik ska ju inte underskattas.
Nej, verkligen inte. Han fortsätter ge tillbaka. Han är, återigen, jag har otroligt mycket. Liksom för Daniel och Henrik så har jag också otroligt mycket respekt för Marcus Näslund.
Nu blir det lite Öviks-fokuserat här, men på det sättet så kanske han är Öviks största son, Marcus Näslund.
En hot take.
Ja, varför inte?
Ja, tänker du kontra Peter då?
Ja, det måste man väl prata om. Men där har vi också en person som såklart har investerat i samhället.
Ja, jag tänker nog fega ur det. Den här tycker inte vi behöver ranka. De har faktiskt, det ska vi ge dem. De här två har ju fortsatt att ge tillbaka hur mycket som helst.
Absolut.
Båda har gått in i klubbledare roller. Båda har investerat i olika projekt i stan. Båda har varit fantastiska ambassadörer, talar väl om stan.
Vi behöver inte vara journalist och lista allting. Vi kan bara hylla dem faktiskt.
Ja, exakt. Du behöver inte vara det. Jag gjorde inte det.
Därför du inte är reporter heller i grunden.
Vad är jag?
Du är människa. Nej, men nu är man rätt mos i skallen, Jonte. Men jag måste säga det, att det finns något vackert också i att när Daniel och Henrik lägger av, så kommer Elias Pettersson in och bär den svenska och västernorrländska fanan vidare också. Och just sättet han spelar ishockey på, man märker det när Sedinarna pratar om Elias också, att de uppskattar verkligen honom som spelare och även individ utanför. Jag tycker Elias hade ett väldigt kraftfullt citat också, att om jag bara blir ihågkommen som hockeyspelare har jag misslyckats. Och det tycker jag är vackert på något vis, att när man vet att Sedinarna har gjort utanför isen och även på isen för Vancouver, att nu finns det en svensk kille här som kan föra traditionen vidare.
Absolut, och det märker man varenda gång Elias får frågor om Daniel och Henrik som förebilder, så är det det de har gjort vid sidan av isen som man helst vill lyfta fram själv, att det är det han tittar på, vad de har gjort i samhället här i Vancouver och hur de har engagerat sig. Så han har ju verkligen anammat det, och det var ju någonting som Kevin Bieksa sa i sitt tal, att den här andan som de, Daniel och Henrik, satte och förde vidare till Bo Horvath och de andra som är kapten nu, som han i sin tur för vidare till Elias och Quinn Hughes och sådär, det är någonting som kommer leva kvar i 20 år till. Och det tror jag verkligen. De har liksom satt en ribba för hur man ska föra sig som ambassadör för Vancouver Canucks, som är enormt, enormt hög. Och ja, den kommer att ha ringa på vattnet i många, många år framöver i den här stan.
Och framtiden ljus för Vancouver Canucks, det måste man ändå påstå med tanke på löftena de har i den här truppen. Quinn Hughes, du nämnde Bo Horvath, Elias Pettersson, Brock Besser. Det finns ju många som är Thatcher Demko, hur uttalar jag rätt? Jag slaktade hans namn totalt. Ja, men det är väl, om man sitter där hemma och lyssnar på det här och är Canucks-fan, det finns rätt många av den varan i Sverige, så är det ju en franchise som är på uppgång verkligen.
Franchise? Ja. Klubb? Kan vi säga, ja.
Nej, men, ja, men vi kan väl slänga in lite engelska uttryck här.
Absolut, om vi ska nörda ner oss på den nivån så är det ju så. Sen är det så att de har några problematiska kontrakt. De kommer att ha en tuff sommar där de kanske kommer behöva ge upp någon talang för att bli av med något jobbigt kontrakt. För att om ett år så ska Quinn Hughes och Elias Pettersson ha nya kontrakt, och de kommer gissningsvis att kosta minst 20 miljoner dollar per säsong tillsammans. Ja, men det är också det vi ser nu, eftersom att vi nu är i GD-land. Det är ju där det vi ser med Jakob Markström här. De vill ju så otroligt gärna ha kvar Markström. Markström är kanske en av hans bästa målvakt den här säsongen. Han är så bra. Han är i den
diskussionen. Är han en kandidat till Vesina?
Det är han absolut. Det är han absolut. Han är med i den diskussionen. Jag menar, vi såg ju bara matchen idag, och för den delen senast också mot Nashville, är ju helt sinnessjuka insatser. Och Markström, om man går in och kollar på vanlig räddningsprocent, så är det inte jätteimponerande, men de som har mer avancerade vapen för att mäta utmaningar målvakter ställs för, i form av varifrån skotten kommer, hur många passningar som föregår, sådana saker som vi vet gör det svårare att rädda, säger att Markström, det finns statistik som säger att Markström är den målvakt som har förhindrat mest mål i NHL baserat på hur svåra skotten har fått emot sig. Och sen spelar han också väldigt, väldigt mycket, och är också, ska vi säga, en emotionell ledare i det här laget. Det är ganska unga laget, så det är inget snack för mig om att alla intryck man får säger att Jakob Markström är en viktig, viktig ledare här. Så att han är
en publikfavorit.
Verkligen. Vancouver. Verkligen.
Det märkte man att hans ramsa, den vevades flera gånger. Mm.
Ja, men det ska vi säga att, alltså, vi pratar otroligt mycket med Elias Pettersson, men frågar folk i Vancouver, alltså till exempel mediekollegor, så är det inget snack om att deras mest värdefulla spelare den här säsongen är Jakob Markström. Han blev också utsett till det av klubben själv i fjol, så han är enormt stor, och de håller på att förhandla kontraktet nu. Första budet har kommit, det var såklart lite av ett skambud, men så går det i en förhandling. Man börjar ju lågt eller börjar högt beroende på vem som börjar.
Rapporten säger att han vill ha 5-6 år, med att Vancouver vill skriva kortare. Var tror du att det kommer landa? Och även vad kommer han få för en säsong? För per säsong?
Jag tror att 5x5 kanske, något sånt där. Men vi ser också att målvakter får kortare och kortare kontrakt. Och det är en tuff målvaktsmarknad i sommar. Om vi ska in på den, så är en sån som Robin Lehner är fortfarande osignad. En sån som Braden Holtby, som har vunnit Stanley Cup och Vezina Trophy, kommer förmodligen att vara på öppna marknaden i sommaren. Corey Crawford, en veteran som är lite äldre men har vunnit Stanley Cup med Chicago. Jaroslav Halak och Anton Hudobin, som har varit jättebra andra målvakter, eller mer av 1B-målvakter i sina respektive klubbar. Thomas Greiss, samma sak i Islanders. Många riktigt bra målvakter. Och det gör det lite svårare för Markström, för det är inte jättemånga klubbar som har en lucka öppen för en målvakt heller. Så att det kommer att vara en jag tror inte det kommer att vara en helt lätt förhandling, och det kan nog dra ut på tiden, men jag tror att Jakob Markström gärna vill vara med, för jag tror att han ser de saker som du nämner, att det finns en potential i det unga lagbygget. Jag tror att Vancouver absolut vill ha kvar Markström, så att jag tror att det till slut kommer att lösa sig, men det kan nog ta längre tid än någon av de här parterna vill. Men en sak skulle vi säga, att sättet han spelar på just nu, det ökar ju bara hans värde.
Du, nu vill jag höra vad Elias Pettersson kände under hyllningen av Daniel och Henrik Sedin. Du, vi börjar med Markströms match, tycker jag. En gigant ikväll.
Ja, liksom siffrorna talar, men liksom han har varit en gigant hela säsongen för oss, och jag gläds oerhört mycket för honom, för att han jobbar väldigt hårt utanför isen, och det är kul att han visar det liksom även på isen.
Ni börjar stapla upp lite segrar nu också, befäster er plats i divisionen. Hur viktigt är det inför slutan på det?
Liksom vi har spelat oss till oss en bra plats i tabellen, men liksom inget är klart. Mycket hockey kvar, många matcher kvar att spela. Ja, som sagt, återigen, ingenting är klart. Liksom varje match och varje poäng är viktigt. Så.
En speciell kväll också med tanke på att Sedinarna hade sin tröjhissning. Hur upplevde du det?
Oerhört mäktigt. Liksom. Oerhört mäktigt, för det är inte liksom... Inte ofta... jag har inte varit på någon tröjhissning live, liksom, men det är oerhört hedrande och liksom att få på plats och spela i klubben där Sedinarna var, för liksom jag har sett dem spela hockey när man växte upp, så det var, ja, det är väldigt roligt.
Det är just det, svenskar från Västernorrland, nu är du från Ånge och ni har kopplingar till Sundsvall och så, men det är ändå killar hemifrån, man säger, så det gör det ännu mer speciellt.
Ja, men precis, Örnsköldsvik är ju nära hemma och liksom. Men såklart, Modo och Timrå är ju lite rival, så, men det är såklart här så är det är bara så sjukt stor respekt för dem, för att allt de har gjort både på och utanför isen.
Kan du känna inspiration när du ser de hyllas på det här sättet?
Absolut, jag blev sjukt bara inspirerad och liksom alla hyllningar de fick och så, det är absolut.
Jag hörde också att de träffade er innan matchen, vad sades då?
Nej, men de liksom bara liksom sa till att köra hårt och liksom ta varje match för om någon slutspel och make it count liksom. Så.
Ser du på fortsättningen här då för er del och även för din egen?
Nej, men det är bara gnugga i och gnugga på och ta varje match, för inte tänka för vad som kan komma skall, utan ta varje dag för dag och göra så mycket som möjligt.
Har du märkt av att det var mycket svenskar på plats? Det har ju ryktats vara 300-400 på plats, och det var faktiskt en pub här också lokalt i Vancouver som visade Modo Timrå när det var nästan 70-80 personer som såg det derbyt. Har du märkt av det?
Nej, jag har inte varit på puben så det har jag inte märkt av, men jag vet såklart, jag vet att det är mycket svenskar här den här.
Ja, nu har vi rullat de intervjuer vi har, och Jonte, om vi ska ta och avrunda det här specialavsnittet som vi måste säga. Podden kommer ut varje måndag, men med tanke på att jag ändå har rest över hit för att följa Sedinarnas slutgiltiga kväll och avslut på karriären, kan man väl ändå säga, om man kanske inte ska slänga, man kanske ska slänga in Hall of Fame där också som blir det sista. Så hur ska man prata om deras arv egentligen? Vad är det viktigaste de har gett sporten i ishockey? Det är en otroligt bred fråga du får här i slutet.
Ja, den är svår. Men alltså, jag tycker absolut man kan börja i den änden att, som jag sa, de har satt en ribba för hur man ska föra sig som är skyhög. Hur man för sig vid sidan av isen. Och där börjar jag väl. Men sen är väl också sättet de spelar på, alltså de var ju långt före sin tid med att förstå värdet av puckinnehav, som det ju nu är vad alla pratar om. Sen de har ju en unik liksom bakgrund i det att de är bröder och har spelat i samma kedja sedan tonåren och hela vägen upp tills de avslutade sina karriärer, så det finns ju, alltså du kan ju förmodligen argumentera för att det kanske inte finns några hockeyspelare i historien som har spelat så mycket med varandra som de här två har gjort faktiskt, så att Att upprepa det de har gjort går kanske inte, men det finns ändå saker att ta av där, och jag tror hockey har ju av hävd sett som en sport prata svengelska, men set plays är ju fasta situationer. Finns det ju inte i hockey, men de visar ett sätt där det går att tänka sig till och träna sig till saker man kan göra. Vi minns ju deras slagsåspasset in i slottet, var ju de första som verkligen gjorde
systematiskt.
Precis. Den här långa passningen i sargen, icing-passningen, the bank pass som det kallas för på engelska, var de också först med. Och det här är inga saker som handlar om någon sorts tvillingtelepati. Det här är ju bara tankeverksamhet och träning. Så där finns det ett arv att ta. Så att lite grann i spelstilen, jättemycket vid sidan av isen. Och sen tror jag också det sista som de kommer att, med tiden kommer vi förstå mer och mer, det är just att det finns olika resor till toppen. Det är extremt sällsynt att spelare som vinner poängligor i NHL inte är stjärnor när de är 19-20. Jag menar, vi ser ju, nu ser vi namn som Connor McDavid, Auston Matthews, Patrick Laine och så vidare. De går in och producerar på elitnivå direkt. Samma med generationen för dem, med Ovechkin och Crosby och Malkin. Det var liksom stjärnor i ligan från dag ett. Och det är det vanliga, men det finns en längre väg att ta om man verkligen har tron på sig själva och har viljan att arbeta hårt. Och det hade de, och det glömmer man ofta bort. Det krävdes ett enormt självförtroende, en enorm arbetsmoral, en enorm mental tuffhet för att ta sig dit de har tagit sig.
Du, det här sammanfattar du bra.
Tack.
Du kanske ska prata till kväll.
Jag tyckte att Kevin Bjäxa skötte det med den här.
Och sen jag trodde du skulle säga jag fick frågan, men tackade nej.
Exakt, och därför var jag ett tal. Nej, men det var bra. Jag tycker det var fint. Det var, som du sa, Daniel Henrik pratade ganska länge, och det tycker jag också säger mycket om dem, för att anledningen till att deras tal var så långt, det var ju bara för att de ville tacka så många som möjligt.
Ja, det var ju allt talen innehöll.
Exakt. Så det var ju verkligen, det tycker jag, som sagt, det säger någonting om dem. De gjorde en poäng av att sända en tanke till Jay Bowmeister som otäckt kollapsade på bänken häromdagen. Vilket också är en gest som
säger mycket om dem.
Ja, det är bara en typisk din gest. Så att, fantastisk kväll.
Stort tack för att du var med.
Stort tack för att jag fick vara med.
Och tack till alla er som lyssnade på det här avsnittet. Jonte, det är ju så att i Hockeypuls podcast så avslutar vi alltid med en låt. Vad tycker du passar för det här tillfället?
Jag tänker spontant på raden en spegelbild av mig, en spegelbild av brorsan. Både han och jag kommer samtidigt ut ur morsan. Större perspektiv med block 44, men jag vet inte om den finns i din låtdatabas.
Jag kan nog hitta den, faktiskt.
Tror du?
Ja, absolut. Ja. Vill du avsluta med den?
Ja, absolut.
Då tycker jag att vi gör det. Har ni några funderingar eller frågor på det här avsnittet? Ni kanske vill höra det direkt till Jonta också, men det går att mejla mig på adam.johansson@mittmedia.se. Nu ska vi sova, men du får presentera låten här, Jonta, innan vi säger tack och hej.
Och då har vi den här då. Lite norrländsk touch från Umeå. Block 44, större perspektiv.
Ja, okej.
Okay. Du är tillbaka.
Ja, vi är ju tillbaka nu faktiskt. För vi har ju lyssnat igenom ditt låtval och känner väl att det kanske inte passar.
Du hade inte förberett mig för det här. Grejen är att eftersom att de är ju tvillingar, Block 44. Så att det är ju spontant den låten jag tänkte på. De rappar om att de är tvillingar.
Mm, jo.
Och det är ju en kanonlåt om man ska gymma. Eller åka och spöa upp någon med ett baseballträ. Eller bara vill komma i den stämningen, den aggressiva stämningen. Men det är inte där vi är nu. Så nu har jag tänkt till lite och känt att jag vill ha en vacker och fin låt. Både för att det var en vacker och fin kväll och för att Daniel Henrik spelar väldigt vacker och fin hockey. Och så har det varit väldigt mycket Öviks tema. Så att vi får ta en lokal produkt också. Musikaliskt finns det inte lika många där. Kommer då därför att gå med Totta, Nationalteatern, Bara mina älskade väntar. En fantastiskt vacker låt.
Ja, det måste stämma in. Bättre än Block 44 i alla fall.
Olika. Nu är det som att man kan inte jämföra hamburgare och tårta. Det är olika. Bra, gott på olika sätt.
Men bara om min älskade väntar.
Om idag inte var en ändlös landsväg och i natt en vild och krokig stig. Om imorgon inte kändes så oändlig, då är ensamhet ett ord som inte finns. Men bara om min älskade väntan, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår. Jag kan inte se min spegelbild i vattnet. Jag kan inte säga sorglösa ord. Jag hör inte mitt eko slå mot gatan. Kan inte minnas vem jag var igår. Men bara om min älskade väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå. Bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår. Det finns skönhet i flodens silversånger. Det finns skönhet i gryningssolens sken. Men då ser jag i min älskades öga en skönhet större än allting som jag vet. Och bara om jag vet att hon väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå. Bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.